Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Med mig, Anna Jinghede, och med...
Med Lena Ljungdahl.
Ja.
Ja,
just det.
Nu är vi här igen.
Ja.
Det är vecka 2 av följetongen om försvinnandet på Herman Amilov. Men först vill jag bara säga att jag är absolut dyngsur i håret efter att ha stått i ett strilande sommarregn och plockat lupiner. Jag tror det var länge sedan jag var så lycklig.
Ja, men det är fint ju. Och jag kan bli lite så här, lupiner har ju ett oförtjänt risigt rykte ju.
Ja, de är invasiva.
Ja, de är invasiva. Men
man ska plocka dem.
Men de fyller ju sin funktion och plats i midsommartid.
Mm. Problemet är att de tar väldigt mycket plats om de själva får välja.
Ja.
Men en större anledning att plocka dem.
Mm.
Man ska verkligen plocka lupiner. Och det har jag gjort, och jag vägrade gå in. Det bara öste ner regn, och jag kände äntligen för djur och natur.
Ja.
Och så gräsmattorna ser ut som att vi är inne i oktober.
Ja, de är inte heller särskilt sköna att gå på. Det är som att gå
Nej.
På spikmatta ungefär.
Ja.
Som en jävla fakir
Ringhede.
Ja,
ja, ja, ja. Ja. Men nog sagt om det. Vi har en ny vecka framför oss, och vi ska ju dundra igenom det här upplösningen av det här spännande caset, och sen ska ju du komma med en jätteviktig lista på slutet.
Mm. Ja, men så är det ju tänkt att bli idag.
Mm.
Och jag är ju orimligt nyfiken på det här caset, fortsättningen på det.
Alltså, har ni inte hört förra veckan, så skulle jag nog föreslå att man lyssnar på det först.
Ja, det tror jag är en bra idé.
Men
faktiskt.
Som en liten lucköppning så ska jag bara ta en kort resumé. Det var ju så att vi var 1901 i Stockholm. En fru har kommit in på polisstationen och saknar sin man, Herman Amilov. Han har varit borta i ett par dagar. Och letandet drog igång. Man letade högt och lågt bland krogar och frågade människor och så. Och ganska snabbt så fick man upp ögonen för en suput. En pratkvarn, en sjöman.
Just det, Gustav. Hansén, va?
Exakt. Men man hade inte så mycket att gå på. Men då kom ju den så kallade allmänheten, och i det här fallet Hermans bror och hans polare, till undsättning, och började leta, för man behövde ju hitta kroppen för att få reda på, är det ett naturligt försvinnande, har någonting hänt, är han borta frivilligt, och så vidare. Man hittar kroppen inte alls långt ifrån platsen där sjömannen bor, i en lada tillsammans med en gammal änka, Carolina. Kroppen visar sig vara ordentligt bryskt ihopknölad in i en ganska så liten tunna, där botten på båda sidor har ersatts av fastspikad säckväv. Och kroppen är nu... Kroppen är bärgad. Och uppe på land. Och där avslutade vi avsnitt 1. Var det en... Gjorde jag det rättvisa?
Det tycker jag verkligen.
Det
du inte sa, tror jag, var ju att många av kroppens ben var brutna i tunnan för att kroppen överhuvudtaget skulle kunna ha kommit in i den. Och det pratade vi lite om i första avsnittet, hur det ens är möjligt och vad syftet med detta skulle ha varit och så.
Ja, det var ju ordentligt inkilat, och du gav dig ju lite på den eventuella intellektuella kapaciteten hos gärningspersonen som försöker ge sig på det här och ska sänka ett kärl som är gjort för att flyta.
Ja, det är lite, det skevar ju lite.
Det skevar.
Ja.
Men där är vi i alla fall. Och det sista jag sa var att när man då hade identifierat att det är Herman som ligger i tunnan, så kunde man också konstatera att hans ägodelar saknades. Klocka, ringar,
just
pengar.
Det. Och därmed tornade följaktligen ett tänkbart motiv upp.
Ja, exakt.
Just det.
Det som händer nu är ju att nu börjar man jobba. Nu har man en kropp, man har ett tänkbart motiv. Man har ju olika fysiska föremål att undersöka. Både tunna och kläder och platsen och så vidare. Och när det här, när arbetet drar igång så börjar det också spridas ett rykte att Herman har anträffats död. Och jag gissar att det har skett någon form av, som är nutidens dörrknackning runt i området. Nu träder en väldigt viktig person fram med viktig information. Det är en person som bor granne med Gustav Hansén och Carolina, änkan där uppe på kullen. Hon kommer till polisstationen och bankar på deras port. Och så nu vill hon berätta att hon har ett spionhål i sitt utedass. Det här älskar man ju. Jag älskar allt med den här kvinnan.
Vadå? Hon har ett hål i en dörr i utedassen.
Ja, jag tänker att det kanske är ett kvisthål. Men det är roligt
Nej, för all del, använd gärna spionhål. Ja. Men det jag direkt tänker är, om hålet har tillkommit för ett helt annat syfte så att säga, tanken har varit att man skulle se utifrån och in på toaletten. Kanske snarare än att man skulle sitta inne på muggen och spana.
Eller så har hon gjort ett litet hål för att titta på den fina utsikten. Det finns, man önskar att man visste.
Det här skulle man ju vilja ta svar på, känner jag.
Men sett från sitt spionhål en kväll, och det här var också på torsdagskvällen när Herman försvann, då satt hon i alla fall på dass och kikade igenom sitt spionhål och ser då hur den mördade Herman, då var han ju inte mördad, men den numera mördade Herman, går in i Gustav Hanséns lada på torsdagskvällen. Och det var ju intressant, för det går ju emot hans egen uppgift om att de har minsann träffats, men varit ute på lokal och rullat runt. Och sen just har de skilts åt. Så att det här är ju en uppgift från en allmänhet som då går emot den berättelsen. Och det är inte så ovanligt att allmänheten kommer till undsättning, och när polisen har kört fast så kommer det hela tiden nya tips. Små trådändar att börja nysta i, eller hur?
Ja, men så är det ju verkligen. Jag tror att det finns en föreställning hos allmänheten att även om man har gjort iakttagelser så gör man själv ofta någon slags värdering om huruvida den här uppgiften är relevant eller viktig eller intressant överhuvudtaget. Så man avstår från att ta kontakt. Men då skulle vi väl kunna skicka med det. Har du gjort iakttagelser kring en händelse som är uppmärksammad på ett eller annat sätt, så hör av dig för guds skull. För att det kan vara så att det finns substans där som absolut är relevant för en utredning.
Ja, man kan säga att en brottsutredning är väl ungefär som ett 9000 bitars pussel. Och det kan vara så att din lilla pusselbit kanske inte får hela motivet att bli tydligt. Men ju fler pusselbitar, desto närmare kommer man ju någonting. Och sen kan ju självklart de rättsvårdande instanserna själva fylla i. Det finns ju flera av våra mest kända brottsutredningar i Sverige har ju löst sig för att det har legat en hel hög med tips på bordet som man kanske inte börjar rodda med direkt. Men när det kommer in någonting nytt så visar det sig, har inte vi hört det här namnet förr? Har vi inte sett den här bilen förr? Och då går man tillbaka och så visar det sig att, ja, ping, bing, bong. Nu var det av intresse.
Just
det är det. Så man säger.
Det är så man säger, absolut.
Ja. Och nu blir ju intresset för Gustav Hansén stort igen. Och nu bestämmer man sig för att hämta in honom för nytt förhör.
Ja, verkar rimligt.
Det verkar rimligt, men nu har sjömannen Gustav Hansén försvunnit.
Börjar bli lite hett om öronen.
Ja, kanske. Så snart ryktet om att Herman Amelon hade hittats död, så hade han försvunnit från sin lada uppe på klippan. Och det är ju alltså, om man är jättebra på kast med liten boll. Alltså du vet de här som stod längst bak när man spelade brännboll.
Just det.
För att skicka, för att inte behöva skarva fram till brännan.
Yeah.
Den personen hade kunnat i princip kasta
en sten.
Från platsen där han, sjömannen, bor i ladan till platsen där tunnan hittades. Ett väldigt långt stenkast.
Mm. Mm, mm, mm.
Han var i alla fall borta. Och den här änkan Carolina, hon visste absolut inte var han har tagit vägen någonstans.
Nej.
Jag får ju lite vibb på henne. Får man inte
det? Ja, men alltså det är klart man får. Hon är ju ändå den som kanske har bäst koll här på Gustavs förehavanden. Ja. Eftersom de trots allt bor tillsammans. Så det kan man ju tänka sig.
Ja, och om tanten på dasset med spionhålet också har sett Herman i ladan, då borde hon ju minnas det.
Mm, mm, kan man tycka.
Att de hade så. Och då vill jag ta i Folkbildningspoddens anda lite information här igen.
Mm-hmm.
Nowadays så finns det någonting som heter skyddan av brottsling.
Mm-hmm.
Om man döljer den som har förövat ett brott, hjälper honom eller henne att undkomma, undanröjer bevis om brottet eller på något annat sätt motverkar att det uppdagas eller beivras, då döms man för skyddan av brottsling till böter eller fängelse i högst ett år. Det är ett brott. Helt enkelt. Så det skulle kunna vara så. Det skulle kunna visa sig efterhand att Carolina här gör ett brott.
Mm. Jag har inte tänkt på det tidigare, men nu när du läste upp vad som föreskrivs i brottsbalken runt det här brottet så slår det mig att, eller jag tolkar det som att det krävs någon slags aktiv handling av den som skyddar. Ja. Det räcker inte så att säga då att, vad vet jag, ljuga eller... Alltså bara förneka att jag har ingen aning eller utan du måste liksom aktivt ha vidtagit någon slags handling.
Ja, man tänker så här, om det kommer en person och knackar på din dörr hemma och vill bli inbjuden på en kopp kaffe och du bjuder in den här personen och du vet att den här personen är efterlyst för ett brott, då behöver du inte, du gör dig inte skyldig till ett brott om inte du ögonblickligen ringer till polisen, utan det krävs ju lite mer.
Ja, jag förstår.
Men i det här fallet när någon polisen aktivt frågar och hon säger nej, jag har ingen aning och så vidare, då nu gör ju personen aktiva val för att undanhålla information.
Ja, just det,
för att
försvåra. Om ja, jag förstår.
Ja. Mm. Om det nu är så att hon faktiskt vet. Det kan vi inte säga. Men det finns i alla fall ett brott som då ska göra att inte människor kan hjälpa brottslingar. Lagens långa arm ska nå fram. Och du ska inte sätta den i mitella, så som det är sagt.
Just det.
Ja.
Precis.
Var inte mitellan. Nej. Polisen börjar nu fråga runt bland de här superkompisarna. Vi pratade om dem förra gången.
Mm.
Bagar Anders och Skånske Per och så vidare.
Just det.
Nu var de i... De utvidgade sina sökområden till Stockholms smutsigare kvarter också.
Mm.
Och vände upp och ner på folk. De visste inte vad sjömannen Gustav Hansén höll till. Och de kom inte heller ihåg vilka som var och... ut och söp den kvällen som Herman försvann. Däremot kunde ingen av dem minnas att de hade sett sjömannen ute på krogen den kvällen.
Nej, okej.
Okay. En kort stund senare så hittade man i alla fall Gustav. Han låg under soffan hemma hos sin bror på Östermalmstorg.
Jaha.
Och tröck.
Ja. Ja, där låg han och tröck.
Mm, och då fördes han i handfängsel till polisstationen för förhör. Första förhöret hölls enligt, ja, vad ska man säga, den tidens lite makabra polisrutiner. Och det här har vi varit inne på i våra tidiga historiska case.
Mm.
Man förhör alltså personen ståendes bredvid kroppen.
Ja, det har ju något.
Ja. Alltså jag kan inte, ja, just i dagsläget så är det svårt att se att man skulle kunna på något sätt hitta en väg fram här. Men,
ja,
men det gjorde
det
man då
inte.
För att locka fram reaktioner hos den då misstänkta.
Ja, det är inte klokt egentligen. Men, ja,
Han bara stod där, helt oberörd. Och han... vägrade ens att medge att det skulle kunna vara hans gamla barndomskamrat som han tittade på.
Som han nu kunde liksom då inte ens... dubbelvikt på en bår
en
med alla lämmar.
Ja.
sjukt.
Han bara, det där vet jag inte vem det är. Jag, va, nu räcker det med frågor.
Nej,
jag tror faktiskt inte. Exakt så. Nu vänder vi blad, sa Gustav Hansén. Däremot så började han nu säga emot sig själv och hans tidigare rätt trovärdiga berättelse börjar ju falla samman. Dels hade vi ju kvinnan i spionhålet som sa att Herman hade varit där. Dels har vi de här suputerna som inte kunde minnas att de hade ens sett sjömannen på krogen den kvällen som han hävdade att han var. Så att det blev... lite gungning. Och här skulle jag vilja bara köra en liten inbromsning. Det här tycker jag är ett jättespännande skede i en utredning. Och jag älskar själv att vara med om de förhören. Om ni tänker lite som maktkamp. Där det börjar ju oftast med att man fritt ber en person berätta. Vad gjorde du i tisdags till exempel? Och så får de då berätta. Om det nu är den personen som har gjort brottet så vet ju de det.
Mm.
Och då kommer de ju försöka lägga en berättelse, oftast, så kommer en berättelse som är så nära sanningen som möjligt. För att de vet inte vad polisen vet. Det här är jättesvårt för dem. Det brukar se rätt anspänt ut, för de vet ju inte, finns det teknisk bevisning, finns det spår, vittnesförhör, filmer, vad vet ni? Så att jag kan inte sitta här och ljuga in mig i någonting som de ganska lätt kommer slå hål på. Och så då brukar det komma en berättelse som ligger rätt nära det verkliga sanningen. Förhållandet. Mm. Ja, men de tar ju givetvis ut sin egen kropp ur själva gärningen. Alltså, just det. De kan till och med vidimera att de var på plats. Ja, absolut, jag var där och jag var med honom. För de tänker så här, det kommer ni ändå komma fram till.
Mm.
Så det är lika bra att jag ger någon form av alternativ förklaring till varför jag gjorde det. Längs vägen då, när man då beskjuter dem med mer så här, vi har en liten du och jag ska titta på en liten film tillsammans. Då brukar ju deras försvarsadvokater börja svettas ymnigt mellan skinkorna. När man säger, fan, det här blir inte bra. När man själv är sugen på att ta fram popcorn, då vill de ta fram Imodium. Det är ungefär så det brukar vara. Och så, vad säger de där? För det här stämmer inte riktigt överens med det du sa innan. Och då byter de ju story. Ja, just det. Nu kommer jag ihåg. Jag var ju också på framsidan av huset. Jag hade och så kommer då en ny story som de får in den nya detaljen i, men fortfarande plockar ut sig själv igen. Och så håller man på lite sådär. Och ibland enas man ju faktiskt inte om en berättelse, utan de står ju fast vid, nej, jag var inte på plats, fast man har 100 olika saker. Och då får det bara vara så, och sen så blir det en bedömning i rätten.
Ja.
Men det är ungefär så det går till. En liten inbromsning. Men man tänkte så här, nej, vi måste få Gustav att mjukna. Så han fick själv läsa högt ur ett referat om Herman Amlons begravning i en tidning.
Oj, hyggligt kontroversiella metoder på den där tiden ändå.
Ja,
men det var inga tumskruvar eller liksom fysiskt våld.
Nej,
ändå som...
men det här han fick läsa begravningsannonsen. Ja. Och se om han mjuknar då.
Ja, men det gjorde han inte.
Nej, det gjorde han inte. Men han togs i alla fall i förvar ett par dagar för att man skulle få arbetsro. Och medans han satt där så passade man på då att äntligen göra det som jag tror att du och jag har längtat efter att de ska göra. Man gick ju till ladan och gjorde en ordentlig husrannsakan.
Ja, det känns ju faktiskt väldigt lämpligt.
Och då gör man ju den så kallade reella husrannsakan, och det betyder att man letar efter fysiska ting eller spår eller annat som kan dra en riktning. Till skillnad från en personell husrannsakan när man letar efter en person. Man går till den stora ladan. Jag menar, man var ju där i den stora ladan där nu bara den gamla änkan Carolina Johansson bor. På markplanet, då hittade man en stor mörk fläck på golvet som visade sig vara människoblod. Kan nu kriminaltekniker Anna Jinghede förklara vad fanns det för metoden 1901 för att säga det här är inte en, vad var det, häromdagen köpte han ju en gris till sina hundar.
Precis. Jättebra fråga. Nu befinner vi oss ju precis i en punkt, en skärningspunkt när liksom kriminaltekniken på riktigt började få influenser från Frankrike och Storbritannien och en del andra länder. Men fortfarande här så var det ju tidigt. Det fanns liksom no such thing som liksom kriminaltekniska specialanalyser. Det man hade var ju till exempel mikroskop hade man. Jag är däremot osäker på hur pass långt ner i liksom ett prov man kunde komma med dåtidens,
just det,
så att säga, objektiv och så. Man hade ju definitivt inga kemiska metoder för att separera människoblod från djurblod som man har idag. Så hur man kom fram till detta låter jag faktiskt vara osagt. Men bara det faktum att det finns ett större område som man ändå har kunnat säga med säkerhet eller visshet vara blod är ju graverande för Gustav här. Det är ju någonting han måste kunna förklara, såklart.
Och det här kunde man då tillskriva den här detektivkommissarien Westling, för han var en modern polis 1901 och använde kriminalteknik långt innan den fick sitt stora genombrott inom den svenska rättsskipningen. Nu stärks misstankarna ännu mer mot Gustav Hansén, och jag kommer berätta vidare om detta efter pausen.
Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på avsnitt 318 av Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och idag så tar vi oss an upplösningen i spännande caset om Herman Amilons försvinnande. Och nu står vi på klippan i Gustav Hanséns lada framför en blodfläck på golvet.
Mm. Ja. Och han nekar ju i sten, detta testar man ju då mot honom, och han säger ju bara att den där fläcken måste ha funnits där sedan långt tidigare. Jag vill bara säga så här att man hittar en blodfläck, till och med om man kan bestämma att det är människoblod i någons hem, det bevisar ju inte att man har mördat någon.
Absolut inte. Absolut inte. En ganska vanlig invändning är ju att den misstänkte hävdar att nej, men den här personen har varit hemma hos mig, och det hade han ju varit. De hade ju i vart fall ett dokumenterat umgänge sen tidigare. Ja. Så det kan ju stämma. Men att man då uppger att han skar sig på en kapsyl eller vad vet jag.
Han mensa
ner.
Mm.
Det är så,
eller något
som
annat.
Eller
som skulle kunna ha hänt. Ja. Men även om man nekar så gjorde man lite till. En så kallad backhusis.
Mm.
När man bara letar mer och letar på ett annat sätt och på det igen.
Yeah.
Nu kommer jag läsa. Här kommer ett citat från lite av de dokumenten jag hittat.
Ah, spännande.
Då Ladugården, under det Hansén kvarhölls på detektiva polisstationen, undersöktes av detektiverna, skedde detta med stor risk, enär den förut nämnda tiken Snå jämte en annan stor Sankt Bernhardshund höll oss instängda i ett så kallad vagnslider. Med en åt Ladugården vättande dörrglugg som istället för dörr var försedd med glest påspikade träribbor. Båda hundarna voro så ilskna att de uppträdde som fullkomliga lejon. De beto i träribborna så att stickorna yrde omkring dem vid detektivernas inträde i Ladugården. Och det kunde när som helst befaras att hundarna skulle lyckas taga sig ut ur själva Ladugården. Detta inträffade lyckligtvis icke. Kan man bara få... Har du varit på brottsplatser med djur på plats som behöver hanteras?
Ja. Hell yes.
Berätta.
Ja. Nej, men alltså det är ju inte alls ovanligt egentligen. Och det behöver inte vara ilskna hundar. Det kan vara en av de senaste platserna jag var på, så var det 5 eller 6 kattungar som sprang omkring där inne. Och då måste man ju försöka ta om hand såklart på något sätt. Dels för djurets egna skull så att säga. De måste ju få skyddet och liksom allt det där. Men det är ju förödande för en brottsplats. Och särskilt en plats där det finns blodprodukter eller blodspår. Mm. Eftersom det man får är 10 000 kattassar istället som breder ut alla de här spåren. Och, så att, ja. Ja, men det är faktiskt ibland ganska utmanande. Och sen är det ju så att de blir ju ibland rädda när man kliver in. Det är främmande människor, det är buller och stressade. Och så ska man då få tag i dem. Så att ibland så är det ju skådespel av rang som utspelar sig.
Jag skulle precis säga det. Ni kan försöka se framför er en bättre buskisteater när Stefan och Christer springer runt och smäller i dörrar. Det är också skydd för poliserna. Alltså, ibland, vad fan gör vi? Vi kan inte gå in. Det står ju någon blodtörstig jävel på dörrmattan och bara... Mm. Du vet, man får ju peta in någon gammal råbiff genom brevinkast och tänka att vi har 30 sekunder på oss. Till och med tänka sig, i värsta fall måste vi skjuta. Det får ju inte hända. Men det är ju katter och djur och
papegojor har jag varit med om två gånger också.
Ja.
Varav i det ena fallet så var det en gammal papegoja som satt och pratade och skrek under åtskilliga dagar på denna plats. Alltså jag höll på att tappa det fullständigt.
Åh gud. Ja, men det är många roliga minnen man har av djur. Men och sen ska man ju också säga så här att när man lämnar och man tänker att det kommer inte lägenhetsinnehavare, husse matte kommer inte komma hem, då tar ju poliserna med sig djuren. Mm. Och tillser, eller på något annat sätt med grannar, syrror, något måste lösas så att inte djuren går åt där inne.
Just det.
Nåväl. Den här gången de gjorde husrannsakan, då var kommissarie Westling själv på plats för att se till så att inga detaljer missades. Nu hittade man en yxa med människohår fastklibbat i en äcklig, mörk, trög gegga på dess trubbiga ägg. Och denna tog kommissarien hand om och så letade man vidare efter mer fynd och bevis. Ska vi stanna till vid yxan med den klibbiga sörjan och hår?
Gärna.
Alltså, det gillade du.
Ja. Nej, men alltså nu... Jag blir också nyfiken på den här blodfläcken. För att frågan var så här, räcker det... Kan man så att säga döma någon för mord utifrån en blodfläck på en brottsplats? Och det enkla svaret är ju nej, det kan man ju inte. Låt säga att den här blodmängden skulle vara... Och det händer ju ibland att vi jobbar med kemiska metoder och framkalla blodspår och kan konstatera att det måste ju vara fråga om 3-4 kanske liter blod som har tömts ut
en
på en
dödande mängd.
Precis. Då ställs ju saken i en annan dager. Liksom.
Ja.
Så skulle man nu ha yxan och det visar sig vara blod på den och det blodet överensstämmer och här fick man då kanske titta på blodgrupp eller blodtypning utifrån de primitiva metoder som fanns då. Överensstämmer med blodet på golvet. Ja. Men då... Ja.
Nu börjar vi närma oss.
I alla fall kanske att levla upp lite på misstankestegen så att säga.
Absolut. Så det är många parametrar där själva blodet och vems blod det är, men också som du säger, mängden blod. En människa kan inte bli av med så här med mycket blod med mindre att den kommer att avlida. Det säger ju mer än att jag har fått ett litet papirkytt och klämt ut den.
Precis.
Ja. Man utökade också sökningarna till området utanför ladan, utomhus. Och under ett träd, då hittade man träbitar som såg ut att komma från en tunna. Och då tänkte man, kanske en botten som hade huggits ut. Vad vet vi, tänkte de.
Mm.
Och för att verkligen göra bevishögen riktigt diger så hittade man också några repstumpar bundna vid ett träd som såg ut att passa utmärkt ihop med den säckväv som hade spikats för den här tunnans båda bottnar. Westling, som var en smart och envis och framstegsvänlig detektivkommissarie, han lyckades ju med ett idogt utredningsarbete spåra tunnan till en engelsk firma som befinner sig i Sverige men som importerar fläsk från England till Sverige.
Helt otroligt ju.
Och då visar sig att just den här tunnan har sålts till en Gustav Hansén.
Alltså, vi måste ju komma ihåg att vi befinner oss 120 något år tillbaka i tiden. Utan internet, så att säga.
Ja.
Det här
finns inga register.
Nej, det här är inget dåligt detektivarbete.
Nej. Det finns väl då någon form av märkning på tunnan, man kunde lista ut vad den används till, man hittar firman, man hittar personer på firman och man kan också identifiera att just den här tunnan har inhandlats av Gustav Hansén.
Absolut, men bara att sätta sig i förbindelse med någon.
Sen ringde man över till Storbritannien.
Så det är ju helt, jag tror inte vi fattar hur utmanande polisarbetet nog var på den här tiden.
Nej. Och vi har, nu kanske vi förstår vidden av hur noggrann och envis den här Westling var, kommissarien.
Verkligen, verkligen.
Vi älskar honom.
Vi älskar honom.
Bingo, skrek ju de nu. Nu har de ju då yxan, de har blodfläcken på golvet, de har tunnan, de har repet, de har vittnesiaktagelser att Amelon har varit i huset för kvällen när han försvann. Tycker du nu att det räcker?
Alltså man skulle ju vilja... både jag och nej. Alltså, återigen, här torde han ju vara åtminstone skärligen misstänkt, kan jag tycka. Men det är klart att ur forensisk aspekt skulle man ju vilja kanske titta på håret till exempel, på yxan.
Mm.
Vi har ju en kropp, det går ju faktiskt att jämföra hår morfologiskt då. Det här var ju långt, långt, långt före DNA-teknikens, så att säga, entré på den forensiska arenan. Så att här fick man ju då jobba morfologi, alltså utseendemässigt, dimensioner, färg, form, allt det där. Och det kunde man ju göra vid den här tidpunkten.
Ja, för att han Westling då, han höll ju sig alltid underrättad om det senaste som finns att tillgå kriminaltekniskt från framförallt England, och han kunde tillsammans med deras kemister slå fast att håret på yxan kom från den mördade Herman Amelon.
Oj, oj, oj. Vad mäktigt.
Jag tänkte säga spiken i kistan, men man får väl säga nubben i tunnan istället. Det var kanske, det kanske var ett dåligt skämt. Men det blev också ganska bra, känner jag spontant.
Spiken i tunnan.
Ja, exakt. Nu sitter i alla fall Gustav i sin mörka, fuktiga cell med tjocka cementväggar. Han svettades och frös om vartannat. Jag kan tänka mig att en kombination av att det nog inte är så gästvänligt.
Säkert.
Och att han kanske har abstinens.
Det kan man tänka
kanske
sig.
Och kanske en cold turkey.
Han kanske eventuellt också är lite nervös. Han måste ju rimligen förstå att det finns en anledning till att han sitter där han sitter nu.
Mm. Och efter några dagar och nätter så skrek han till slut hjälp efter en polis. För han hade faktiskt någonting att berätta. Så Gustav slog sig nu ner framför detektivkommissarie Westling. Han fick ett stort glas ljummet vatten och en cigarett av förhörsledaren. Och det är ju inte en särskilt dum metod. Alltså, man har inte så himla mycket nytta av en person som ska prata om man inte kan få den till så nära den sinnesfulla bruk som man kan komma. Så det är inte helt ovanligt att man erbjuder en kopp kaffe, en kanelbulle eller en cigg om de har nu abstinens eller så efter det. För att man ska hamna i något läge där det faktiskt går att genomföra ett samtal.
Ja, ja, det vinner ju alla på, så att säga. Inte minst utredningen.
Exakt. Och sen så har vi någon form av humanpolitik i det hela också. Sjömannen sög girigt på cigaretten med en dimmig blick ut mot mörkret utanför innan han trevande påbörjade sin berättelse. Och det var så här att Gustav, sjömannen, han hade ju lärt känna en finne. Mm-hmm. En annan sjöman såklart. De hade blivit bekanta i Bremerhaven och gjort sällskap hela vägen till Calcutta och sen hela vägen tillbaka till hamnen i Liverpool. Där hade man tillsammans supit, slagits och njutit på bordellerna.
Njutit, säger du, ja.
Ja, det var så Absolut. Han uttryckte det. Finnen hette Charles Nilsen.
Väldigt finsk klingande namn.
Ja, väldigt finsk. Charlie Linen, Nilselainen.
Charles Nilsen.
Ja, jag vet.
Okay.
Men när de lärde känna varandra så gick han under smeknamnet Paddy. De skildes åt i Liverpool och sen sprang de på varandra vid Skeppsbron där den här finska sjömannen spankulerade, törstig och lite småtokig utan att ha ett täcke för natten. Så, finnen Paddy hade alltså sovit ruset av sig på soffan hemma hos Gustav i ladan när Herman Amelon på torsdagen hade dundrat in bråksjuk och ilsken. I villervallan hade någon råkat slå ner ljuset och det blev då väldigt mörkt där inne. Gustav hade i det här mörkret sett en svepande skugga med ett efterföljande ljud av ett högt duns av kött och ben mot hårda smutsiga plankor.
Oj.
Så nu berättar alltså Gustav att det var mörkt där inne, det blev ännu mörkare när någon slog ner ljuset och nu hör jag, jag ser en svepande och så hör jag kött och ben mot planka. Strax därefter hade han lyckligtvis kommit till sans och tänt ett nytt stearinljus. Då såg han hur Herman Amelon låg död på golvet. Och då hade finnen Pad ropat: Gud gör mig blind, jag dödade karn.
Ja, ganska sofistikerad historia, får man ju ändå säga. Man inte ju med enkelhet kanske kan helt avfärda.
Men det går inte att vifta undan.
Det gör det inte.
Och då säger han så här: det var han som delade ut det dödande slaget mot Herman. Och det är hela sanningen. Det intygade Gustav Hansén inför sin förhörsledare, kommissarie Westling. Och sen blev det tyst i rummet. Det var bara moraklockan som tickade. Jag tycker ändå att man får så fantastiska inblickar i en värld. Hur många förhör har du hållit med moraklocka som tickar i rummet?
Väldigt få. Jag har ju inte hållit särskilt många förhör överhuvudtaget i en sån miljö, ska sägas.
Nej.
Ute på gator och torg, desto fler. Men alltså, nej.
Ja. Nej, men det är ändå... Jag tycker att det är fin, sån här, vad säger man, en historisk ögonblicksbild.
Ja, men däremot, alltså jag kan ju relatera till stämningen som måste ha varit där. Jag har ju tagit del av väldigt många förhör hållna av våra vassaste liksom, förhörsledare.
Ja. Ja.
Och det slår mig inte så sällan i de här situationerna vilken kyla och is i magen de har många gånger.
Mm.
Alltså hur de bara väntar ut tålmodigt. Och då är det inte sällan någon klocka på väggen trots allt som liksom står och tick, tack, tick, tack, tick. Och minut efter minut efter minut bara passerar. Och själv sitter man och liksom studsar.
Ja. Ja.
Förstår du vad jag menar?
Alltså, de har inga som de tänker ju så här: ja, jag har månadslön och jag kan hålla dig här i 6+6 timmar. Mm. Så låt oss vara tysta i 11 timmar. För att tystnaden är jobbigare för dig än för mig.
Ja.
Med det sagt, vi har ju pratat om att vi ska ha en... Vi har ju haft tidigt ett avsnitt om förhörstekniker.
Mm.
Vi ska ju få till... Vi känner ju Monkan, Monica Olhede Hansson.
Mm.
Låt oss ha ett nytt avsnitt om förhör och djupintervjua Monkan, för att hon är ju en av de vassaste på att hålla förhör.
Verkligen, ja, det vore superhärligt.
Men efter pausen nu så kommer jag att berätta slutet på den här berättelsen.
Ja, välkomna tillbaka. Vi har haft en liten paus. Vi befinner oss i avsnitt 318 och del 2 av försvinnandet och sedermera mordet på Herman...
Amelon,
tack.
Ja, tack, Lena. Som han heter.
Hette.
Och du var ju inne på det här att... Han kommer ju nu med en ny story och det är ju en klassiker som jag berättade tidigare. Okej, nu beskjuts jag med information som är... graverande. Och då behöver jag komma med en ny berättelse som på något sätt placerar mig i den platsen men ändå tar gärningen ifrån mig. Och den var ju så pass rimlig så att det går inte att vifta undan. Det går inte att säga att det inte var precis så som han berättar.
Nej.
Så, den noggranna Westling, han skickar nu ut en internationell efterlysning. Otroligt nyfiken på hur det går till 1901, känner jag.
Ja, jag också, verkligen. Satt man då med kartotek, så att säga. Här är svenska kartoteket, här är tysk vecka.
Nej, men jag ser framför mig liksom som en bild ur typ Downton Abbey. Alltså när det kommer så en människa i nästan uniform med en väldigt rolig hatt med någon form av med telegram som han vicklar ut ur sin inneficka och säger jag söker Mr. någonting. Det måste jag gå till på typ det sättet.
Ja.
Och han kände så här, det här är ju ett utmärkt tillfälle att få kontakta Scotland Yard. Det här är någonting som kommissariedetektiven Westling har drömt om i hela sitt yrkesliv. Att få samarbeta med Scotland Yard. Jag har ju haft den stora ynnesten att få åka på stipendieresa till England. Och hänga med det här gänget. Det var jättekul. Nåväl, och svaret kom ganska snabbt från Scotland Yard. De hade då kollat och lyssnat på det här svaret. Ingen i hela världen känner till någon Charles Nilsen, a.k.a. Paddy. Det finns ingen spår om att en sådan person någonsin har funnits. Det är spännande att få det som svar. Nej, nu har vi gjort vår lilla grej här på Scotland Yard. Vi kan bara konstatera att det där är en person som inte finns. Punkt. Man undrar ju hur arbetet gick till. Ska man ut på alla sjöskepp som det heter och kolla. Är det någon som har talat om Paddy någon gång?
Men det är ju ett otroligt kreativt ändå namn han kommer upp med.
Ja,
Charles
det tycker
Nilsen,
jag.
A.k.a. Paddy.
Ja. Och sett till hur lögner brukar gå till så skulle jag inte bli så jätteförvånad om typ Gustav Hansén i sin barndom hade typ en chinchilla som hette Paddy.
Det kan man tänka sig. Att han tog det låg honom nära till hans.
Ja, exakt. Det kanske inte var så troligt att det var en chinchilla. Men ett husdjur som hette Paddy. Eller att han själv... Alltså de här lögnerna brukar plockas från nära kontext.
Just det.
Men han envisas i alla fall med att skylla på den här finska sjömannen som uppenbarligen bara han själv hade träffat. Nu blev det då en rättsprocess och Gustav Hansén valde att sköta sitt eget försvar. Kan vi prata lite om det?
Jag tycker det låter väldigt djärvt och dumdristigt.
Ja.
Faktiskt. Alltså, de bevis som har presenterats för honom är ju faktiskt ganska graverande för honom.
Ja,
och skuldfrågan.
Ja. Och det är mycket som står på spel också, tänker jag. Jag har ju varit vid ett par rättegångar när personer misstänkta för brott gör så, väljer att vara sitt eget försvar. Och sett till personlighetstypen, det går ju sällan bra, ska jag säga. Men det blir så tydligt det här, det narcissistiska,
övertron.
Den grandiosa självbilden. Det blir så himla tydligt så att man nästan så här, någon måste göra en stor sinnesundersökning på den här personen. Och jag pratade med en person som gör de här undersökningarna på några av våra värsta fall i Sverige. Och han sa så här, jag brukar när jag ska göra den liksom, samtalen så ber jag att få rummet först så att jag står vid rummet och sen så öppnar jag dörren och då är det en lång korridor. När de kommer in med personen för att göra den här rättspsykiatriska, då går de i den här långa korridoren mot rummet där han då ska ta emot som en rättspsykiatriker. Och då sa han det att jag kan nästan på sättet de för sig, på steget, på blick och på handslaget innan de har kommit fram till mig, säg att det är 30 meters gång, så har jag en ganska klar bild av hur den här personen, för det går inte att komma längst ner på skalan, du är liksom inlåst, du är i vårdens kläder, du ska undersökas för ditt psyke. Om du då ändå lyckas liksom känna att du är on top of things, det säger jävligt mycket. Jag behöver inte ens prata med personen innan jag gör klart analysen. Det visade sig då vara otroligt korkat. Man hade ju tunnan, repen, blodfläcken, yxan, vittnes, iakttagelse och så vidare.
Håret,
det fanns så mycket. Och detta ledde till att den 14 juni 1902 dömdes Gustav Hansén mot sitt nekande till döden. Och det här var något som var mycket unikt för svenskt rättsväsende. Det gick till hovrätten, de fastställde domen den 9 oktober samma år. Men Den 24 april 1903 då ändrade högsta domstolen dödsstraffet till att istället för bli, bli till livstidsstraffarbete.
Ja, det är hårt.
Och fyra år senare, den 16 augusti 1907, så avled Gustav Hansén i TBC på Långholmen, och han var då 37 år gammal. Vakterna där pratade om en galen mytoman som hade lätt att brusa upp. Och han kom aldrig att erkänna mordet på sin gamla barndomsvän, handlaren Herman Amilon.
Mm.
Jag, när jag gick igenom de här papperna så hittade jag en lista över vad folk dog av på den tiden. Mm. Alltså, jag hittade dödsattesten på Gustav Hansén. Och det var så tydligt liksom, vad man dör av nu. Det var mycket tuberkulos, det var mycket galenskap. Vad är liksom en dödsorsak?
Trångbot, klenhygien, faktor, fattigdom, allt det här. Det är klart att sjukdomar tog många tidigt.
Absolut. Och sen vill jag säga en sak på slutet. När jag hållit på att rodda med det här caset så hittade jag också några som då har gått till botten med det här, och det där hittat rätt mycket saker. Då hade det kommit en insändare på en av de här lite finare beskrivningarna av den här tiden och allt från Westling till så vidare. Då var den som har skrivit så här: "Hej, Herman Amilon var bara 26 år när han dog. Han var gift med min mormors syster Alda Lovisa Johanna." Det är alltså frun som gick in på polisstationen.
Ja.
"Hon hade ett barn med sig in i äktenskapet med Amilon. En pojke född 1896. Och den pojken dog redan 1901. Min mormor och hennes föräldrar och syskon levde bland de fattiga på många olika adresser runt om i Katarina Sofia." Det är alltså på Södermalm i Stockholm.
Mm.
"Och det förvånar mig att Amilon, som hade det så bra ställt, fattade tycke för fattiga Alda Lovisa och till och med adopterade hennes lilla pojke."
Åh, vad fint.
Verkar vara en fin man, ja, Herman verkligen. Amilon, handlaren.
Verkligen. Mm.
Ja, sett till det så vi kommer ju aldrig få reda på varför han dog och varför de valde tunnan och om finnen någonsin var där och så vidare. Men vi kan bara konstatera att det här var nog inte någonting som hade planerats under lång tid. Får man ju känsla av.
Det är utan inte
det här
känslan.
Var någonting, någonting hände ju på natten där på torsdagen. Mm. Förmodligen med alkohol inblandat, och sen så behövde det lösas efter bästa förmåga. Intellektuell, kunskapsmässig och sinnestillståndsmässiga förmåga. Och det blev jättedåligt.
Ändå otroligt att han skulle ha hanterat och genomfört detta ensam, tycker jag. Det är ju ganska gediget liksom, arbete att sopa undan spår. Samtidigt som han ju hade misslyckats fatalt i sin egen bostad att göra det. Så att det är lite.
Vad tror du om Carolina? Enkan.
Ja, jag tänker å ena sidan såklart, som vi var inne på, de är sammanboende och hon rimligen borde känna till någonting.
Ja.
Å andra sidan, hade hon haft aktiv del i det hela så skulle man kunna tänka sig att hon borde rimligen ha avlägsnat både yxa och blod från golv och liksom de här bitarna.
Exakt.
Mm. Ja, det är intressant. Jaha, tack Lena.
Varsågod.
Vi dundrar snabbt av lite samhällsinfo, för att sen kommer en ultrasnabb lista också.
Spännande.
Ska du ta samhällsinfon?
Det ska jag verkligen. Det här var ju en tvådelad, ett tvådelat historiskt brott, och nästa vecka så påbörjar vi ett nytt historiskt brott. Kommer det bli en eller två delar, Anna?
Det kommer. Som det ser ut nu blir det två case om vardera ett avsnitt.
Ja, vad spännande. Mm. Jättebra. Och det är följande två veckor, och sen går vi på sommarlov i fyra veckor för att vara tillbaka vecka 33 med full kraft. Ni kan ju givetvis följa oss på Instagram. Ljungdahl och Ginghede heter vi där. Och där lägger vi ut lite härlig sidoinformation kring casen. Och där kan ni också följa oss i sommar. Jag och Anna kommer befinna oss tillsammans och skriva bok tillsammans.
Mm-hmm.
Och det brukar vara kul, och vi brukar vara bjussiga på Instagram där. Och vill ni nå oss på mail så är det hej@ljungdahlochginghede.se. SE. Och nu kommer en otroligt jätteviktig lista med Anna Inghede. Hon kommer här. Kära publik, varsågoda.
Annas jätteviktiga lista.
Alltså, i det här caset, Lena, så har vi ju fått lära oss om hur en tunna har använts för att dölja dess innehåll. Kanske för att lättare frakta eller förflytta den avlidna kroppen efter Herman Amilon. Och vi har också konstaterat att det måste ha varit så otroligt mankemang att lyckas med det här. Och jag tänkte att vi skulle stanna kvar lite grann på temat och prata om olika typer av smugglingsmetoder. Som sannolikt också har inneburit visst mankemang. Och det kommer bli uteslutande narkotikasmuggling vi pratar om.
Det här älskar ju jag. Jag har ju sett ett par kreativa, eftersom jag har jobbat med internationellt så gränsöverskridande narkotikasmuggling. Vissa är bra, andra inte lika. Så kan jag säga.
Det är också min slutsats efter att ha gjort den här listan.
Ja.
Plats nummer 5. Du och jag befann oss ju häromdagen i en kontext där vi fick möjligheten att samspråka med en vän till oss, tillika en hyggligt känd svensk skådespelerska, kan vi säga. Vi behöver inte outa hennes namn.
Nej,
hon berättade ju för oss hur hon i samband med en filminspelning hade fått någon form av snigelslemsextrakt.
Just det.
I ansiktet. Just det. Det kanske du minns.
Det var väldigt roligt.
Det var roligt. Och på plats nummer 5 då, så ska vi prata snigelslemsextrakt. För det har nämligen använts för smuggling, i smugglingssyfte. Och det kan, alltså själva snigelslemmet kanske man kan få ta över nationsgränser. Men i Katalonien så hade man fått tips om att det fanns smugglare som använde sig av snigelsläm för att blanda ut kokain i. Och transportera liksom förpackat som kosmetika.
Ja, just det.
Ja, och efter att då har jobbat upp de här tipsen så konstaterar man att det var ett antal individer som kom cyklandes ofta över någon gräns här. Och ett antal månader senare så kunde man gripa ett gäng av de här cyklisterna som samtliga bar på snigelslems hudvård i sina väskor.
Ja.
Totalt, och det visade sig att det var kokain i själva verket.
Och så att det jag har lärt mig om K-beauty, jag har alltid trott att det är koreansk hudvård, men det kanske är kokain.
Glöm allt alltså, du har hört. Det kan lika gärna vara...
kokain-beauty, okej.
Kokain-beauty.
K-beauty, ja.
Lyssna på den här mängden. I de här små burkarna då, när de extraherade kokainet så kom de upp i en mängd av 4,5 kilo kokain. Det är mycket, jag tänker att det är mycket snigelsläm som så att säga ska till för att åstadkomma detta.
Jävlar!
Ja.
Vad slem och cyklister man måste och ha.
22 kokainsmugglare totalt.
22?
Ja, och 4,5 kilo kokainsnigelsläms mix.
Kreativiteten som framhävs när pengarna ska in, den är återkommande.
Den är sagolik. Plats nummer 4. Låt oss prata om Viktor Tvarts, den nu äldsta levande individen i världen som har åtalats för kokainsmuggling och som för övrigt, som lite kuriosa, också har arbetat som tandläkare i hela sitt yrkesliv. Han har varit verksam i Australien. Storyn med Viktor, i alla fall hans egna uppgivna, är att han vid något tillfälle skulle ha blivit kontaktad via internet av något slags indiskt gäng. Och storyn är som alltid, det vill säga att han fick ett erbjudande om att ta sig till Delhi och frakta en stor mängd fin tvål från Delhi till Australien. Och för detta besvär skulle han då få en del pengar.
Tvålsmuggling?
Ja, jag tror att Victor var runt de 90 när detta begav sig.
Ja.
Han kontrollerade också tvålen vid överlämningen, säger han senare i förhör. Och han tyckte sig se liksom någon slags vita stråk i tvålarna. Vilket förklarades med att det var fråga om något extra parfymextrakt som hade bäddats in i tvålen. Mm. Men Victor dömdes senare för att ha smugglat, eller försökt smuggla, 5 kilo kokain i formen av tvål, förpackat som tvålar.
Ja.
Ja, alltså hade det... Ja, jag vet, det är så dumt bara. Varför? Ja. Alltså kan man inte bara nöja sig med att vara panschis då? Jobbat ett helt jävla liv som käftis. Nu är det väl bara dags att liksom chilla lite.
Ja, man undrar ju. Vart är Bangkok Hilton eller vad?
Ja, jag vet faktiskt inte. Man får googla honom om man vill veta lite mer om vad som hände med Victor Schwarz. Nu ska vi prata om en annan ungdom då på plats nummer 3. En 66-årig hjälte den här gången. Som försökte smuggla kokain och stoppades på Barcelona flygplats. Att han stoppades här i tullfiltret, det berodde på att som hela hans appearance var lite märklig. Han bar alltså på ett 6-pack öl och 2 stolar i bagaget. Så de tog in honom på en rutinkontroll.
Det är ett udda bagage.
Ja, och dessutom så var han helgipsad på ett ben.
Nu såg jag framför mig liksom som Jönssonligan när man helgipsar som gipsvagga och lyckas gå med 2 stolar.
Ja, okay, ett 2 stolar och ett 6-pack bira liksom. Det är ju något.
Fan, vad skön.
Det visar sig då att ölburkarna och båda de här stolarna var ju ihåliga och tömda och fyllda med cola.
Så jag ser framför mig random snubbe på Tylösand på morgonen. Kommer med 2 baden-baden, ett 6-pack och ett gipsat ben. 90% av alla som går ut på Tylösandstranden ser ut sådär.
Och det sjuka var ju också då, när de tog in honom på den här kontrollen så gjorde de väl någon svabbning eller vad de gjorde. Och fick positivt utslag på det gipsade benet. Och när man förprövade gipset då så visade det sig att det gav utslag för kokain. Och då kan man ju tänka att det var liksom att han hade i gipset då kokain. Men nej, hela gipset var gjort av kokain. Och då, min första spontana tanke är ju så här, A for effort, men hade det inte räckt med bara gipset så att säga? Hade det kanske inte varit en framgångsfaktor att kanske skita i...
Kör lite low key.
Alltså, jag vet inte. Jag tycker det är helt otroligt.
Det är väldigt roligt att göra sig själv totalt självmarkerande. När man också har hela benet full med cola.
Ja, och på plats nummer 2, det är lite på samma tema. Det här att transportera kokain som föremål. Alltså, det finns det ganska rikligt med exempel på. Jag har läst mig till en 26-årig argentinsk kvinna till exempel som flög från Chile till Spanien med inte mindre än 2 hela resväskor gjorda av kokain. Och hon stoppades för att de såg så fruktansvärt tunga ut. Och det beror ju på att de är ju gjorda då av något så här glasfiber och alltså plastmaterial och så ska det blandas med kokainet och sådär. Men jag har också hittat ett par Manolo Blahnik-skor. Eller ett och samma beslag innehållandes inte mindre än 19 par flipflops och 62 väskor, allt gjort av kokain. En 42-delars servis dekorerad med blommor, eller varför inte en hel jävla Jesus-staty gjord av kokain.
Av kokain.
Alltså, vilken kreativitet.
Jag gillar ju ändå kreativiteten, men tänk om man kunde lägga den på något annat.
Ja.
Spontant.
Och det leder oss fram då till plats nummer 1. För det finns ju ändå de här stackarna som kanske varken har skillsen eller kreativiteten att liksom tillverka en Louis Vuitton-väska av kokain, vad vet jag.
Nej.
Och då finns det ju andra sätt. Då måste man hitta en annan lösning. Så nu ska vi till Barajas flygplats där 3 passagerare från Peru verkade otroligt nervösa när de skulle passera tullfiltret. Mm-hmm. Och det var inte så konstigt. För när de tog in dem här och tittade igenom deras kläder, så visiterade de allt det här, så visade det sig att de hade fullkomligen drängt alla sina kläder som de hade på sig i kokain. Och men... när de då hade tömt plaggen, alltså det är som ett, du tänker bara ja,
att de vridit ur dem,
mättar textilen ja. Med kokain, ja. Så fick de ut 55 kilo kokain som sitter
hur många var
i
de?
Klädesplaggen. 3 stycken.
Nej, men vad fan? 3. Då undrar jag, var de klädda? De måste ju ha varit klädda i något otroligt poröst. Typ lusekoftor. Ja, så,
vad skulle det kunna vara? Så?
Det kan inte vara en liten viskosblus. Den är ju mättad. Det måste ju ha varit något superfluffigt. Jättestora dunparkas. Ja, finfletchen och vardagschansen.
Och framförallt så undrar man ju, hur går snacket då sen när man kommer fram? Fan, vi klarar det. Vi kanske tappar något kilo som sitter fast i sätet på flyget. Och på,
ja.
Men är det fram med dammsugaren? Eller drar man en lina direkt från pullovern så att säga? Eller vad?
Ja, men man bara slicka sig själv i armhålan så är det väl klart. Ta sig en liten sip. Jag undrar också hur man jobbar sig förbi den här lilla jävla svabben som de drar på händerna.
Just
och stoppar
det,
in i en automat.
Ja.
Boing, 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 boing.
Ja.
Nej,
är ju bara...
jag tror faktiskt inte det.
Du vet, vad någon klappar en på axeln, det bara dammar.
Ja.
Det är som ett mål av kola runt.
Mjäll. Jag har glömt min head and shoulders hemma.
Det här är ju något för han Henke Lundqvist kanske
Henke.
Att göra något.
Ja.
Han har content här, helt gratis.
Han har content. Jätterolig lista, Anna. Nu ska du få springa iväg för du ska ha ett möte här om en minut.
Just det. Ja. Det stämmer bra
så att vi tackar för idag. Vi fäller in hovarna, vi fäller ner bommen och sen ses vi i eten om exakt en vecka igen. Då vi ska lyssna på ett nytt historiskt case signerat Anna Jinghede.
Det tycker jag ska bli ljuvligt.
Ta hand om er.
På återhörande.
Bye bye.
Podplay, en del av